en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är en kylig vinterdag i slutet av februari 2024 och jag sitter i en liten provisorisk studio på Aftonbladet med telefonen framför mig. Via mellanhänder har jag i drygt en veckas tid försökt få tag i den omtalade och ifrågasatta person som nu lovat att höra av sig. Eller rättare sagt, försöka höra av sig, om han kan. Nästan exakt på minuten ringer telefonen. Ett utländskt nummer kommer upp på skärmen.
Ja, det är Anders.
Ja, känner Olof Gustafsson här. Hur är det?
Ja, men hejsan. Hej. Vad fint att du kunde ringa tillbaka.
I andra änden av linjen sitter Olof K. Gustafsson. En profilerad entreprenör som bor i Spanien. Mottagningen är svajig och det beror på platsen han befinner sig på. Jag får koncentrera mig för att kunna uppfatta vad han säger.
Jag befinner mig på fängelse här i Malaga. Det är därför lite svårt att ringa in då. Men det finns ingen bra mat. Men det går att köpa lite nudlar som man överlever på.
Olof K. Gustafsson befinner sig alltså i ett spartanskt, spanskt fängelse och överlever på nudlar. Han berättar att dagarna börjar med ett tjutande larm på morgonen och fångarna får ställa sig upp för räkning. Dagarna liknar alla varandra. Vid 19-tiden är det inlåsning. Han berättar om sin cell på den skrapiga linjen.
Jag ställer mig ungefär 3 kvadratmeter. Det finns en toa och en ståltoa och en stålhandtag. Det är dubbelsäng.
Hur stor skillnad är det här mot din tidigare vardag?
Ja, skillnaden är att förut hade jag en lyxvilla med sjöutsikt i bergen i Madeira. Och nu så har jag utsikt över en mur.
Olof K. Gustafsson har alltså fått byta sjöutsikten i sin lyxvilla i bergen i Marbella mot utsikten mot en mur. Varför sitter han här? Han är i dagsläget inte dömd för någonting. Men det finns misstankar mot honom som gör att amerikanska myndigheter vill att han ska utlämnas till USA. Han är nu gripen och väntar på hur det ska gå. Om han fälls för allt som räknas upp för honom kan det leda till att han kanske aldrig någonsin kommer att komma ut, förklarar han. När han säger hur många år i fängelse det kan handla om är det svårt att ta in.
Ursäkta, hur många år sa du alltså?
2050 år som amerikanska myndigheterna vill tänka mig till.
Olof K. Gustafsson säger att han hotas med fängelse i 2050 år. Det här avsnittet ska handla om en 30-årig svensk företagare och profil som redan som 17-åring beskrevs som ett underbarn. Men som efter en vad det verkar extremt framgångsrik karriär hamnat i klammeri med rättvisan. En entreprenör som tidvis synts väldigt mycket i media och som tycks ha levt ett liv i lyx och överflöd i utlandet. Det ska också handla om hur han, när han börjat jagas av ett lands myndigheter, vill söka skydd på ett ovanligt sätt. I ett svenskt fängelse. Det här är Olof K. Gustafssons uppgång och fall. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Vad fan är du, Olof K. Gustafsson?
Känner du inga moraliska problem med att jobba för Pablo Escobars legacy?
Du låter som en mytoman.
Det finns vita zoner och sen finns det svarta zoner. Sen finns det allt däremellan. Som kanske är lagligt eller kanske inte är lagligt. Och det är där du tjänar mest pengar.
Olof K. Gustafsson sitter i spanskt fängelse. Gustafsson, som misstänks för bedrägeri, smuggling och penningtvätt, greps på plats och sitter nu häktad i fängelse i Spanien.
Olof K. Gustafsson är en person som minst sagt väcker känslor och han har beskrivits som allt från underbarn till mytoman. Han beskriver gärna sitt framgångsrika affärsliv som kulminerade med sin kontroversiella roll som vd för Escobar Inc. När samarbetet med ökända knarkungen Pablo Escobars bror Roberto blivit både ifrågasatt och omtvistat. Han har samtidigt visat upp ett liv i överflöd och lyx. Men vem är han egentligen? Olof K. Gustafsson.
Ja, alltså själv ser han ju sig som en affärsman. Men samtidigt har han ju hamnat i trubbel med lagen både en och tre gånger.
Det här är Linnea Blomberg, reporter på Aftonbladet. Hon har rapporterat om Olof K. Gustafssons fall som nu är aktuellt och har även talat med honom flera gånger.
Det är väldigt intressant med honom att han är ju också trots sin unga ålder, han är 30 år, extremt mytomspunnen. Han har ju ofta väldigt spektakulära berättelser som han kommer med. Han anklagas ju inte sällan för att vara en mytoman, men det är ju någonting som han själv inte bryr sig om speciellt mycket, det här att han anses vara en kontroversiell figur. Han lägger liksom ingen vikt vid det egentligen.
Vad är det för grejer han pratar om?
Allt från hans alla företag som han berättar om. Redan när han var 17 år så har han ju berättat om att han köpte rättigheterna till The Simpsons. Och det är väl typiskt exempel på något som folk har ifrågasatt väldigt mycket.
Rättigheterna till The Simpsons är en sak som ofta kommer upp och ifrågasätts. Så vitt känt handlar det om rättigheterna till att ge ut ett specifikt seriealbum i Sverige med The Simpsons. För den som inte har sett honom eller hört talas om honom, vad är det för en kille?
Han är ju väldigt sympatisk och trevlig, det är i alla fall mitt intryck från de gånger jag har pratat med honom. Han är väldigt smart och man vet ju att han, när han pratar med media så är det ju väldigt genomtänkt det han säger, och han vet hur han ska prata, vad han ska säga och hur han ska höra av sig och när han ska höra av sig och sådär. Han sitter ju nu häktad och jag tror att han ser oss i media som ett viktigt verktyg för honom själv nu också.
Olof K. Gustafsson kan sägas vara frispråkig på ett, som han själv uttrycker det, väldigt osvenskt sätt. Till exempel hur mycket pengar han tjänar. I en intervju i Nyheter 24 2023 lät det till exempel så här.
Alltså, utan Escobar när jag hade mitt lånebolag så fick jag in konstant över $1 million i månaden. Det var bara min lånefirma. Men efter det, jag hade mesta kanske $12 million. Men då är det på 2-3 dagar. Inte ens en månad. Men sen kan det vara att man inte tjänar någonting på 3 månader. För att man inte jobbar. Du drar till Bahamas, Barbados. Du chillar. Och Las Vegas. Så även om du tjänar $12 million så kanske du bränner $10 million på 3-4 månader.
Reporten noterar att han bär en iögonfallande klocka och frågar hur hon ska veta om den är äkta. Olof K. tar fram sin mobil och visar en bild på en klocka bredvid ett kvitto.
Jag har köpt den på Nymans Ur för 505 000. Och då ser du att det är samma klocka. Men det sticker mycket i ögonen på svenskar där.
Olof K. Gustafsson föds den 14 maj 1993 och växer upp på Ekerö utanför Stockholm. Han beskriver själv sin barndom som fattig och att det ofta förekom konflikter hemma. Åtskilligt handlar om företagen som den då minderårige Olof jobbade med och som pappan stod som ansvarig för på pappret. Det fanns olika åsikter om hur de skulle drivas. För redan tidigt vaknar entreprenören i Olof. Bland de första företagen han drev fanns bland annat en nätbutik som sålde serietidningar. Det var så det började. Och i en intervju i SVT:s Godmorgon Sverige 2010 berättar han mer om sitt företagande.
Jag förstår att du inte har så mycket tid. Du går ju då i skolan, 17 år gammal, och sen driver du 4 stycken företag. Stämmer det?
Ja, det stämmer precis. Jag går ju på Kungsholmens gymnasium då, som är en riktigt bra skola. Vi har väldigt mycket i skolan där. Men jag försöker ju få ihop det med läxorna och sånt på klasstid eller på bussarna. Och sen när jag kommer hem då så är det företagande. Och jag håller ju på att starta ytterligare ett nytt företag där inom teknikbranschen.
Vad är det för ett företag, ditt nya?
Ja, det är ju hemligt för tillfället då.
Men målet med företagandet var inte hemligt, utan snarare tydligt uttalat redan från början. Olof skulle bli rik. Framtidsdrömmen var att tjäna $1 miljard, sa han. I sina avgångsbetyg från prestigefyllda Kungsholmens gymnasium hade han MVG i nästan alla ämnen och han klarade den 3-åriga utbildningen på 2 år. Titeln på hans projektarbete var Starta ett företag med minimalt arbete och maximal vinst. ...18 år gammal lämnar han Sverige för USA. Planen är att utveckla sitt framgångsrika entreprenörskap som han inlett i Sverige.
Och hans mamma bodde i USA, så tanken var att han skulle bo där. Men hon var inte där, så att han fick lite så klara sig utan några medel alls. Och det var där han började bygga olika företag då i USA.
Första tiden i USA blir en katastrof för Olof. Han hyr ett litet, enkelt kontorsrum som också fungerar som bostad. Men han börjar snart tjäna lite pengar när han börjar jobba med telemarketing. Och när han sen startar ett privat låneföretag så börjar allt större pengar rulla in. Att flera av kunderna senare inte kan betala tillbaka är något som inte bekommer Olof. Han berättar själv i SVT-dokumentären Olof Ink att han åkte omkring med en AK-47 i bilen som skydd mot arga kunder som förlorat allt. Men 2014 kommer den stora vändningen när hans vägar korsas med Roberto Escobar, bror till ökände kokainkungen Pablo Escobar.
Enligt Olof själv så var ju ursprungstanken att han skulle utveckla ett videospel baserat på den ökända kokainkungen Pablo Escobar. Och då sökte han alltså upp Pablos bror Roberto Escobar för att få någon form av godkännande. Och det var så han fick kontakt med Roberto Escobar från början då. Och sen verkade det ju inte som att Roberto hade någon större koll på det här med varumärkesskydd kring namnet Escobar. Och då föddes någon form av affärsidé som sen blev grunden för Escobar Inc.
Och att göra business kring just varumärket Escobar och att slå sig ihop med Roberto Escobar kommer snart bli Olof K. Gustafssons väg till framgång och rikedom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska snart återvända till Olof K. Gustafsson och hans historia. Men först ska vi kika närmare på en annan figur som indirekt spelar en stor roll i den här berättelsen. En person som är avliden sedan länge, men som satt stora spår runt om i världen i allmänhet. Och i sitt hemland Colombia i synnerhet. Pablo Escobar.
Ja, alltså han är ju en av Colombias största historiska personer kan man säga.
Vi hör Magnus Linton, journalist och författare som också bott en längre tid i Colombia.
Han har ju betytt otroligt mycket för hela moderna Colombia, men också för hela både kokainindustrin i världen, men också myten om kokain som ju kanske är ännu mer värd än de faktiska preparaten. Så här. Han var en kille som kom från lägre medelklass i Medellin, Colombias andra största stad.
På 70-talet exploderar produktionen och distributionen av marijuana i Colombia. Via hamnar och flygplan skeppas stora mängder till framförallt USA.
Sen då när kokainet kom mer på slutet på 70-talet då, och när juppieran liksom intensifierar efterfrågan på kokain i hela världen, då fanns det liksom lite av en infrastruktur redan. Och i den där då så seglade Pablo Escobar upp som en lokal politiker först för Liberala partiet då i Medellin. Populistisk politik och sådär. Och sen så fick han nys om de här möjligheterna att tjäna pengar på kokainet då. Och hans, vad man ska säga, både politiska och ekonomiska idéer då var ju att göra sig rik på att driva sitt politiska projekt via kokainpengar då. Kokainpengarna skulle generera politiska möjligheter och sådär. Och man ska ha klart för sig att framgången för Pablo Escobar, eller mycket av det som blev hans verk då, byggde ju också på en idé om att kokain förr eller senare, eller ganska snart ur deras perspektiv då, skulle legaliseras. Så det var lite av att dra igång en verksamhet före alla andra på en någonting som skulle bli stort efterfrågad vara på en legal marknad, och då skulle han liksom sitta i första sätet för det. Så det var lite tanken så där.
Escobars framgångsrika handel med kokain gör att han drar in enorma summor pengar. Flera tiotals miljarder dollar.
Som sen användes i colombianskt inbördeskrig, i att bygga, att muta politiker, att förstöra rättsordningar, att försöka göra sig själv till framgångsrik politiker, ta plats i kongressen och sånt där. Och allt det där gick ju åt skogen till slut, men det var ju också en stor framgångssaga under ett antal år.
1989 listar affärstidningen Forbes honom som världens sjunde rikaste person. Med kokainboomen exploderar också en extrem våldsvåg i Colombia, med tusentals mord som följd, och som Pablo Escobar ligger bakom.
Colombia är ju i sig självt ett ganska våldsamt samhälle och har liksom en väldigt våldsam historia som är helt oberoende av kokainet, liksom inbördeskrig och med fruktansvärda våldsnivåer. Och sen så har det där vuxit fast liksom, och det våld som han gjorde sig skyldig till, som ju är enormt, det är ju tiotusentals människor som liksom han, vars liv han är skyldig till egentligen. Det är ju liksom en strid mellan honom och andra rivaliserande grupper, såklart andra personer som vill göra samma sak, men också staten då, poliser, domare, journalister, politiker som han hade ihjäl då, som i olika perioder ställde sig i vägen för hans projekt, kan man säga. Alltså i Medellin, 91 tror jag det är, så är det värsta året, tror jag. Då tror jag 7000 personer i bara Medellin mördades. Så att det är stora siffror liksom. Han styrde ju över ett imperium där man rekryterar unga killar framförallt från fattigområden. Det är ju samma som det ser ut i Sverige idag. Liksom. Alltså små killar som inte har riktigt någon konsekvenstänkande, som vill göra snabba cash. Men som man då får in i, och som man hjälper då med vapen och organisering för att skjuta ihjäl de som man vill ha ihjäl då.
Men efter alla dessa mord och våldet som präglat Colombia kommer år 1993 innebära slutet för Pablo Escobar. Han skjuts ihjäl i december när han försöker fly från en specialstyrka som hade lyckats lokalisera honom i Medellin.
Går du i krig med staten, vilket ju han gjorde, så vinner man ju till slut sällan, va. Det är få där. Se på, ja, se Haiti idag till exempel, så har du kriminella som är på väg att ta över. Det är en stor news som går just nu liksom. Men det är ju svårt att vinna ett krig mot en stat. Så till slut så satte ju helt enkelt USA, för då var ju också, alltså kokainet var ju en så enormt stor fråga i USA och blev det, så att Pablo blev ju liksom fiende till Vita huset också, va? Han sågs ju så, det var ju som Bin Laden nivå på hans farlighet, va. Så att ett tag var ju Pentagon, Vita huset, alla var ju väldigt, väldigt investerade i att den här personen måste vi ha bort från scenen. Och när det kickar in, då har man ju mycket emot sig. Och då, när så starka krafter bestämmer sig för att plocka bort någon från scenen, så gör de ju det. Och det var precis vad som hände då.
Under sin tid som kokainkung hade Pablo sin bror Roberto Escobar vid sin sida. En person som långt senare kommer spela en stor roll för Olof K. Gustafsson.
Roberto var ju the accountant då, va? Så han var ju, satt ju med, var ju en del av Medellin-kartellen och skötte pengar, finanser under en tid. Och sen så blev han ju dömd då och klarade sig undan liksom, och så satt han ju fängslad och sen så blev han utsläppt och sen så har han då, ja. Och sen har han ju försökt göra någon grej av att hantera då rättigheterna kring sin brors eftermäle då på något väldigt bizarra sätt. Och det har väl varit det han har sysslat med ekonomiskt då, sen han kom ut ur fängelse och försökt göra Escobar-telefoner och Escobar hit och dit och sätta liksom Pablos label. Ja, det framstår som ganska... Så han är väl, jag tror i Colombia är han väl känd som en ganska knäpp figur liksom, som har försökt squeeza ur då det sista möjliga ekonomiska juicen ur Pablo Escobar-eran ungefär.
2014, över 20 år efter Pablo Escobars död, korsas Robertos och Olof K. Gustafssons vägar, vilket blir början på ett fruktsamt samarbete. Men som också är det som nu i slutändan leder till att Olof nu riskerar över 2000 år i fängelse i USA. Olof K. Gustafssons samarbete med Roberto Escobar, vilket leder till att Olof blir högsta verkställande chef för företaget Escobar Inc., har till synes inneburit stora pengar. Deras affärsidé är enkel men uppenbarligen effektiv. Att förvalta varumärket Pablo Escobar och stämma allt och alla som de tycker olovligen använder sig av namnet. Vi hör Magnus Linton igen.
Alltså det ligger väl i linje med hela det som jag uppfattar som Robertos affärsidé då, att på olika sätt kunna göra anspråk på, och det är väl kreativt kanske, det låter lite stolligt kan jag känna, men why not, och försöka, det är väl så han tänker jag liksom, att här finns väldigt väldigt mycket pengar som väldigt många människor har tjänat på min brors story, och jag är en del av den story, jag är en del av den familjen, finns det något juridiskt liksom smart sätt jag kan få en del av den här kakan, så ska jag försöka det liksom till varje pris, och så uppfattar jag det som att det är det han håller på med liksom. Och det antar jag att det kanske så Olof också liksom resonerar. Ja, chansen att vi vinner är inte stor, men om vi vinner blir det en stor peng.
Aftonbladets reporter Linnea Blomberg fortsätter.
Och man drar in pengar på filmer och serier där han förekommer helt enkelt. Det är ju med anledning av tv-serien Narcos bland annat som han stämde Netflix till exempel på $1 miljard då, motsvarande 8 miljarder svenska kronor.
Huruvida Netflix till slut betalade och i så fall hur mycket finns det inga officiella uppgifter om. Olof själv har sagt att de fick in en del, men inte så mycket som de begärt från början. Men eftersom Pablo Escobar fortfarande är en så pass kontroversiell figur så är Olof K. Gustafssons engagemang i Escobar Inc. och samarbetet med Pablo Escobars bror Roberto inte helt oproblematiskt. Bolaget har fått kritik för att just tjäna pengar på en person som lett mörda tiotusentals personer under sin tid som kokainkung. I SVTs dokumentär Olof Inc. kommenterar Olof själv hur han ser på det här.
Men jag representerar inte Pablo Escobar. Jag representerar varumärket Pablo Escobar. Och det är väldigt annorlunda. Det här är en fantasiföreställning om Pablo Escobar. För han existerar inte i det här samhället just nu. Sen är det så att han har existerat, absolut. Men om vi ska fråga då etik och moral och vad han har gjort, så är inte jag rätta personen att svara på det. Jag var 6 månader gammal när Pablo dog.
Men i december 2023 händer något. Polisen slår till mot Olof K. Gustafssons bostad. Aftonbladets reporter Linnea Blomberg fortsätter.
I början av december så genomförde spansk polis tillsammans med federala agenter från amerikanska skatteverket en razzia mot hans bostad i Marbella. Och polisen beslagtog klockor, smycken, datorer och telefoner under insatsen som pågick i 6 timmar. Enligt honom själv så var det ju flera män, väldigt många män som stormade in och som brottade ner honom, och han har beskrivit att han var naken när detta skedde. Det ska ha skett mitt i natten.
Men nu, när då Olof K. Gustafsson gripits i Spanien och sitter i häktet, vad är det egentligen han är misstänkt för? Och varför är USA så intresserad av att han blir överlämnad för att ställas inför rätta där?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Olof K. Gustafsson befinner sig i en situation där man allmänt sett skulle kunna säga att han är i behov av en väldigt bra advokat. Den som bistår honom här i Sverige heter Sebastian Scheiman, specialiserad på fri- och rättigheter. En garvad advokat i Stockholm som stämt staten i en rad olika mål och drivit flera ärenden i de högsta instanserna i Sverige och Europa. När vi träffas på hans byrå har det snart gått drygt 2 veckor sedan jag talade med hans klient Olof K. Gustafsson på telefon, som sitter kvar i Spanien.
Ja, just nu så får han ingen hjälp av svenska myndigheter. Jag har varit i kontakt med utrikesdepartementet och de tycker att det är tillräckligt att man hälsar på svenska medborgare en gång i halvåret, medan det dock har försvårat nu den senaste tiden när han satt i isoleringscell och han har dessutom då tagits ifrån alla sina tillhörigheter, juridiska dokument, till och med kudde och filt, om jag har fått information på rätt sätt.
Men får han några besök överhuvudtaget?
Ja, han har tidigare i vart fall fått besök av sin far och sin fru. Jag har också varit nere och hälsat på honom och han får självklart också besök av sin spanska advokat.
Advokat Sebastian Scheiman säger att det här fallet med Olof K. är speciellt. Han förklarar sitt uppdrag.
Ja, mitt uppdrag för Olof är ju helt enkelt att försöka få över honom till Sverige från Spanien. Och min prioritet framför USA som också har begärt honom överlämnad. Mitt uppdrag är helt enkelt lite speciellt med tanke på att jag ska försöka få honom utredd utav svenska myndigheter. Och för att göra det så har ju Olof då erkänt brott här i Sverige. Han har erkänt ett grovt bedrägeri och sedan så finns väl andra saker som också kan utredas vidare.
I brottmål brukar ju en vanlig roll för en advokat vara att göra allt för att klienten inte ska bli dömd, men här tycks det vara tvärtom, att du ska göra allt för att han just ska åka dit.
Ja, Det är så märkligt i det här fallet. Jag företräder ju min huvudman och ska företräda honom hans intressen. Och hans intresse just nu är att han ska bli lagförd i Sverige istället för i USA. Och därav också överlämnad till Sverige. Så att han kan sitta av ett straff här för de brotten han har begått här i Sverige. Det är mycket ovanligt. Jag har inte varit med om det förut.
För att genomföra det ovanliga uppdraget har advokat Sebastian Scheiman vidtagit en rad åtgärder. Bland annat har han överlämnat material till polisen som kan ses som handfasta bevis.
Det handlar ju om vissa räkenskaper och en eller två kundlistor också som är uttagna från den webbutiken som har funnits.
Vad går det här bedrägeriet ut på?
Ja, bedrägeriet har gått ut på att han har sålt telefoner som han inte har haft och tagit betalt för dem. Och sedan har han tillgodogjort sig pengarna.
På fråga hur en domstol skulle se på Olof K. Gustafssons erkända brottslighet säger Sebastian Scheiman.
Ja, det beror ju på hur stort beloppet är och hur genomtänkt det är och hur många drabbade det är. Men det skulle ju kunna vara ett grovt bedrägeri minst sagt.
Och då pratar vi om ett flerårigt fängelsestraff?
Då talar vi om ett flerårigt fängelsestraff, ja, absolut.
Hur har då responsen varit från polis och åklagare?
Det man skulle kunna säga om polis och åklagares bemötande av det här är ju att det är rätt orimligt svårt i Sverige att bli misstänkt för bedrägeri. De får en hel del serverat på silverfat här, men de vill ju ha ännu mer. Och det verkar som att de kanske inte tycker att det är tillräckligt trots att de har ett erkännande och ytterligare bevisning för att driva det vidare.
Olof K. Gustafsson vill alltså hellre sitta flera år i svenskt fängelse än att bli utlämnad till USA och ställd inför rätta där. Hur ser anklagelserna då ut? Hur ser USA på Olof K. Gustafsson?
Det här att han har koppling till Escobar Inc. Det sticker ju verkligen i ögonen för amerikansk polis och DEA framför allt. Där de då i den här överlämningspapperna kallar just Pablo Escobar för the narcotic terrorist. Så det sticker ju i ögonen att man har koppling dit. Och det finns ju en historik med amerikanska myndigheter och Olof. Och nu så vill ju de få honom överlämnad till USA. Förmodligen för att utöva påtryckningar mot honom att han ska lämna information eller någonting sådant. Någon form av plea bargaining system. Att han ska berätta vad han vet om familjen Escobar och deras verksamhet. Men det är han ju inte intresserad av att lämna. Men misstankarna som sådana, det handlar bland annat om telefoner som ska ha. Det ska finnas ett bedrägeri kopplat till Escobar-telefoner. Och sedan så finns det också misstankar kring en egenframtagen kryptovaluta. Så är det.
Hur illa så att säga är det här rent juridiskt? Vad är det han riskerar?
Ja, formellt så skulle han ju kunna då dömas till 2050 års fängelse när Olof har suttit och räknat på det. I praktiken så kommer det ju av naturliga skäl, om man säger så, inte kunna bli 2050 års fängelse. Men det har ju också att göra med att i Sverige så har vi en straffrabatt medan man i USA kumulerar straffen istället. Men i praktiken så innebär det ju en livstidsdom.
Olof K. Gustafsson erkänner alltså att han blåst personer i Sverige. Bevisen är serverade på silverfat, som hans advokat Sebastian Scheiman uttrycker det. Men kommer taktiken att fungera?
Magnus Bergen.
Ja, hej. Anders Johansson, reporter på Aftonbladet här.
Ja, hej. Jag ska bara säga till dig att jag sitter och kör bil, så att jag har inte riktigt varit så mycket kontakt.
Vi ringer vice chefsåklagare Magnus Berggren i Uppsala. Han känner i grova drag till omständigheterna i fallet med Olof K. Gustafsson, men jobbar inte själv med det. Däremot arbetade han tidigare med utlämningsärenden vid internationella åklagarkammaren. och vet hur det brukar fungera i allmänhet, i vanliga fall. Vad tror han? Blir det USA eller Sverige som Olof K. kommer att hamna i?
Vad ska man säga? Det är jättesvårt att liksom säga någonting bestämt. Och ett sådant scenario då skulle innebära att Spanien har två konkurrerande framställningar. Och då har det tidigare varit en princip att den första framställan normalt sett ska ha förtur. Men det är ju liksom en princip. Det finns ju ingen liksom lagstiftning, i vart fall inte i Sverige. Och till syvende och sist så har svensk myndighet ingenting med det beslutet att göra, utan det är spansk myndighet som fattar det beslutet, det vill säga vilken av de här framställningarna ska ha förtur.
Olof K. Gustafsson berättar alltså att han hotas med 2050 år i fängelse. Kan straffet som ligger i potten också vägas in när det gäller att avgöra till vilket land en person ska utlämnas till? Att det brott som kan ge mest blir avgörande.
Jag har svårt att tro det, men jag säger inte att det är omöjligt. Däremot brukar man ju möjligen fundera över om det är någon som riskerar dödsstraff exempelvis. Då finns ju ett förbud mot utlämning.
Just det.
Men det är ju dödsstraff, det är inte fängelsestraffets längd.
Nej, och Olof K. gör ju gällande att det här är ungefär detsamma som ett dödsstraff. För han har räknat att han skulle inte komma ut förrän år 4073.
Det beror ju på vad en amerikansk domstol vid en fällande dom bestämmer för straff. Och sen har det ju att göra med frigivningsregler och annat, liksom, och benådningar och hej och hova. Ja.
Ärendet med Olof K. Gustafssons utlämning är ovanligt. Vilken princip som blir avgörande återstår att se. Frågan tycks komma att avgöras i Spanien. När vi spelar in det här avsnittet i mitten på mars 2024 råder alltså fortfarande många oklarheter. Advokat Sebastian Scheiman som biträder Olof säger till oss att utlämningsärendet tycks ha fastnat hos Eurojust, en EU-organisation som ska underlätta rättsligt samarbete. Åklagaren Susanne Öbom som fått det svenska ärendet på sitt bord är mycket fåordig. I ett mejl till oss säger hon att hon inte kan uttala sig alls på grund av förundersökningssekretess. Ovisshet präglar alltså situationen för Olof K. Gustafsson som levt ett lyxliv i utlandet senaste decenniet. När jag pratar med Olof frågar jag vad han önskar mest av allt just nu.
Det är friheten man vill ha. Den har ändå sett på maten nu och tittat på det länge. Jag skulle vilja sitta i hemland. Det är väldigt konstigt som sagt om inte svenska myndigheter skydda sina medborgare. Jag förstår att jag har gjort lite fel. Jag förstår att folk inte gillar mig. Men det finner jag med en situation. Som sagt, jag är redo att zona från den här botten. Och jag ångrar mig för de botten jag har begått. Och det är därför jag har gjort ett erkännande. Annars hade jag kunnat säga att jag inte begått någon bott i Sverige.
Olof K. Gustafsson säger att han vuxit upp. Och att han inte är den person som han var som yngre.
Men jag är redo att zona från mitt bott. Jag har vuxit upp. Och jag hade sånt när jag gjorde när man var 20-åring. Nu man 30 plus och då är det annorlunda.
Olof är nu 30 plus och är beredd att zona sina brott. Kommer Olof hem på svensk mark slipper han undan de amerikanska brottsanklagelserna eftersom Sverige inte utlämnar sina egna medborgare. Brottsligheten i Sverige tror han skulle kunna ge honom 6 års fängelse. Men är det värt, säger han, att få en rättvis rättegång och avtjäna sitt straff. Och därpå få ett nytt liv med sin fru och dotter. Det är vad han ser fram emot nu.
Den här friheten att komma tillbaka till Sverige.
Betyder det här att det är slut på sagan Olof K. Gustafsson?
Nej, det här är väl bara början.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från SVT, Sveriges Radio och Nyheter 24. Producent var Stefan Sundberg. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.